Välkomna till Fantasyguiden, podden om allsvenskan fantasy med två av Sveriges kanske nördigaste managers. Jag, Mattias, och Kenny som är med mig. Hallå Kenny!
Hallå, god morgon igen!
God morgon igen, vi sitter återigen en morgon och spelar in. Och vi har någon sån här extra krispig morgonrösten, lite bas kanske. Vi spelar in alltså morgon lördag den 26 mars. Så allt efter det med, som kommer hända kring fotbollsspelare och nya nyheter och sånt, det kan vi inte stå för om vi nu skulle säga ge någon info som inte stämmer överens med det. Var det någon som hängde med på det resonemanget? Gjorde du det, Kenny?
Ja, jo, men jag förstår. Ja. Det här är alltså innan de flesta genrepen och en vecka till premiär.
Ja. Mm. Yes, så är det. Idag så ska vi spela in ett lagavsnitt 2 eller lagspecial som vi har döpt det till. Och vi hoppar väl in direkt i det då?
Ja, kör.
Vi kör och vi ska prata om IFK Göteborg.
Ditt favoritlag.
Ja, eller hur? Ja, formation vad jag har förstått och sett det så är det 4-4-2.
Det verkar
som Starer kör. De är alltid positiva, Göteborg. Ja, vad har vi att säga där då? Fasta situationer kan vi gå igenom. Vilka är det som tar dem? Och det har varit Tobias Sana och Oscar Wendt som har delat lite. Mm. Och det är väl ingenting som tyder på att det skulle ändras. Vi såg en intervju med Allsvenskan Fantasy, officiella kontot har lagt ut intervjuer med Göteborgs spelare. Mm. Och där tror jag det var Marcus Berg som rekade Oscar Wendt och sa att han tar ju fasta, så han skulle man kunna ha. Mm. Det var imponerande att han har koll på det. Så att,
ja.
Kanske en liten hint om att han kommer fortsätta göra det. Oscar Wendt smällde in lite frisparkar och sånt. Men
nej, jag ser väl ingen anledning till att det skulle ändras någonting. Det har inte hänt så mycket. Det är väl i så fall Alamari har ju kommit in. Men han är ju knappt, han spelar ju knappt.
Nej.
Och det är inte, jag tror kanske inte att han tar så mycket ändå av de fasta. Mm. Vi får förutsätta att det är Sana och Wendt fortsatt. Mm.
Yes. Straffar var det ju Sana som tog förra året med både framgång och motgång. Han 3 av 5 gick i mål.
Ja, bara 2 av 5 straffar är ju det är ganska mycket.
Men,
ja, 3 av 5, det är inte jättebra. Vi får ju se nu. Nu har ju Salomonsson kommit in i laget också.
Ja, jag tänker på det också. Att,
skulle kunna vara något. Men jag gissar på Sana.
Det förstår jag. Om vi ska kika på då spelare som kan förväntas ta en del poäng, så finns det en överlägsen, och det är ju spelets dyraste anfallare, va? Marcus Berg.
Ja.
Han gjorde ju en hel del poäng förra året och bör kanske fortsätta med det då. Man kan ju förvänta sig det i alla fall med den prislappen.
Ja, det tror jag säkert. Väldigt högt poängsnitt förra året. Mm. Jag tycker väl generellt i Göteborg, det finns inte så mycket poängspelare. Alltså, det är Berg och Sana.
Men Ayesh, vad tror du?
Ja, men alltså, han kan väl göra lite grann ibland. Fine. Mm. Men jag tror inte att han är någon. Ja, det var ett tag som han gjorde lite poäng.
2+5 förra året, samtidigt inte jättemycket speltid.
Nej, nej, men tillräckligt mycket. Alltså, det är okej. Okay. Det är det.
Mm.
Men om jag skulle säga 2 i alla fall, då är det ju Berg och Sanna.
Mm.
Det går ju inte att komma ifrån. Sen så, självklart det finns Wilhelmsson som kan göra lite mål, men så här, poängspelare, då tänker jag främst på Berg och Sanna. Mm. Sen finns det såklart outsiders.
Ja, om vi ska kika på lite bonusspelare då, som vi tror kan ge dem där lite mer stabilare golv då. Så har vi ju Sanna där också som var väldigt bra förra året.
De 2 senaste åren.
Ja, 2 senaste åren. Mm. 32 blir 2020 och 33 nu 2021. Sen en liten flagga där bara i defensiva bonusen på Sana. Mm. Han var väldigt duktig på att ta de här 6 bollåterövringarna som man då inte skulle få en defensiv bonus för i år.
Nej.
Så att han kan nog tappa en del där. Så ja, lite det utkik.
Kan vara så. Han var ju svag på rensningar och sånt.
Mm.
Så där kommer han ju aldrig komma upp i någonting oavsett. Men det är om man skulle kanske få sex bollåterövningar och två rensningar. Det är ju rimligt, men, men han stack ut där lite grann att han tappade en del när jag, kollade, när jag gjorde min jämförelse.
Annars finns det en långstånk längst bak i backlinjen. Carl Johansson som har bra statistik när det gäller defensiva bonus.
Ja, jag tittar alltid så här. Jag tycker ju att han är en bra fantasyspelare och har mycket potential. Och varje år så känner jag så här att ja, det här skulle kunna vara något i år. Förra året så blev han väl skadad på försäsongen där och missade inledningen. Men då var jag lite sugen. Men han har alltså 36 och 25 bonuspoäng totalt de senaste två åren. Han är ett hot på fasta också. Så att där hänger vi lite på Göteborg. Hur man, om man tror på dem som lag eller inte. Tror man att de kommer hålla nollor, då finns det all anledning att titta på Kalle Johansson. Just för att det är bonuspoäng och då nollor och offensivt hot. Det är lite så jag tänker. Sen så kommer det inte bli så ändå. Man kommer hitta anledningar till att inte ta.
Ja, det finns ju lite billigare vägar in i deras backlinje. Eller via målvakten då. Om man nu
ska
in i Göteborgs försvar.
Visst, men 5,5 för Kalle. Det är inte så tokigt ändå. Men, nu var det bonus vi skulle prata.
Nu skulle det bonus vi skulle prata. Jag tycker ju även att... Eller var det något mer du ville säga om Kalle?
Nej, alltså 1,4 defensiva bonuspoäng per 90 minuter. Det är starkt.
Det är starkt. Vi får se hur bonussystemet påverkar nu också. Vi vet att det kan bli aningen svårare att ta två defensiva bonus nu.
Så att, jag tror ändå att han är en av de som har bra möjligheter att plocka två för att han har liksom den spelstilen.
Ja, absolut. Det är med på. Precis, jag nämnde ju Ayesh när det gäller poängspelare. Jag måste flankera in han här också. Han har ju inte jättemycket speltid från förra året. Eller skapligt med speltid, men inte. Men han har ändå 19 bonuspoäng på 1500 minuter.
Just det.
Så att det är liksom, det är en bonus per match.
Ja.
Ändå. Och det är inte jättedåligt.
Nej, men det är väl lite samma sak där tror jag. Med defensiva bonusen. Tobias Sanna hade ju tappat 10 poäng på det med det nya.
Oj, jäklar.
Ja. Han var ju överlägset av dem jag kollade på, den som tappade mest. Ayers tappade inte lika mycket, han tappade bara 2. Men han är ju också så här, han är ju väldigt mycket för bollåterövningar men inte så mycket annat.
Det är sant. Va? Om vi kikar på lite osäkerheter då, som vi ser det. Det finns ju lite konkurrenssituation på vissa platser.
Ja.
Och högerbacken där är lite lurig. Om de ska spela den äldre rutinerade spelaren eller om de ska spela den talangen som de skulle kunna sälja dyrt. Då är Jallov mot Salomonsson. Så den är lite jobbig.
Nu ska vi inte överdriva va?
Nej, okay.
Sälja dyrt.
Ja, men 20 kanske får.
Han är inte jätteung.
Nej, det är han inte.
Han är född 98, han är 24 år.
Okej då.
Saknar den där riktiga spetsen, tycker jag. För att gå för höga summor.
Ja, han är ung om man kollar relativt i Göteborg. Så.
Sant.
Ja.
Men det är osäkert, såklart. Det är en konkurrenssituation där. Vi vet att Jallo kan spela till vänster också. Så att, Nu är inte, den kommer väl inte flytta på Oscar Wendt, men...
Nej, men det skapar ju osäkerhet att de skulle kunna tänkas rotera där. För det vill du inte ha. Du vill ha de som alltid spelar. Du vill ha liksom, spelare ska vara nailed.
Ja, nej, det är totalt uteslutet.
Bra.
Fler osäkerheter. Centralt på mittfältet. Där är ju Gustav Svensson given.
Ja.
Det är allt tyder på det. Trots att han blir äldre och sådär, men han kämpar på. Sen är det ju konkurrens mellan Tern och Alamari. I första hand. Så att där känner jag att det är ganska öppet. Nu har det varit Tern som har spelat lite mer senaste tiden. De rör jag inte heller. Det är för osäkert.
Yes. Och Norlin Ayesh också kanske?
Ja. Det kanske man inte trodde slutet på förra året. Då var det Ayesh som hade en startplats. Men Norlin har varit ganska bra senaste tiden. Och det är en liten osäkerhet. Men det är väl ungefär det, tycker jag. Det är Annars är det ganska lugnt.
Hur tänker man kring Willemsson här då?
Ja. Alltså han är väl en startspelare, så mycket kan man väl säga.
Och, ja, lite både och. Måste jag ändå flika in med då. Han blev väl petad i sista matchen där.
Ja, alltså. Jo, jag kan ju inte säga att det är helt säkert. Det finns ju alternativ. De skulle kunna spela samma där.
Mm.
Och sen så finns det lite andra alternativ som inte är så jätteheta bakom på anfallsplatsen då. Kevin Jakob kanske och Sorga som verkar vara väldigt långt bak i ordningen.
Mm.
Men jag tror i alla fall en premiärstart har han väl, Willemsson. Mm. Och sen så får de andra jobba ganska hårt för att ändra på det.
Correction, han startade vad jag, som det ser ut mot Elfsborg, men han spelade inte mot Mjällby.
Okay.
Där körde de Sana från start istället. Ja. Utanför elvan, Villar, Jakob och Soria, det är inga som kanske är så aktuella. Soria som har bränt mycket målchanser här i början, vad man har sett.
Ja, nej, men det var någon som skrev att kanske att Bjärsmyr lever på lite lånad tid och att Villar skulle kunna vara närma sig i alla fall en startplats i backlinjen.
Mm.
De har inte så mycket annat där, va? Kollar man i spelet till exempel, de har ju bara 6 backar listade.
Mm. Ja, det är sant. Men skulle det vara så, Villar 4,5 i ett Göteborgs försvar, då hade ju det kanske varit aktuellt.
Ja, kanske. Kanske.
Ska vi syna procenten lite då? Mm. Kika på hur valda de är. Målvaktsduon då, han och Benediktsson ligger runt 4% ungefär. Så några har upptäckt den och tänkt köra dem. Jag är faktiskt en av dem just nu. Vi får se hur det blir sen.
Ja, de hade ju faktiskt en del nollor förra året. Mm. Det var 10 stycken. Då var det ju inte, då var det ju Anestis och lite annat folk som stod till slut då. Men ja, det skulle kunna bli en del nollor kanske.
Mm-hmm. Ska vi kolla i försvaret då? Då är det 2 försvarare som sticker ut som folk har valt en del, och det är Oscar Wendt. Förståeligt med första matchen. Jallov ligger på 11,7% där.
Mm.
Risky business.
Ja, nej, men det är väl också en sån där grej att han hade ganska mycket poäng förra året. 121 totalt.
Mm.
Så han borde ligga bra till i listan här på fjolårets poäng i den priskategorin.
Mm.
Jag skulle gissa att det är orsaken till den höga procenten.
Ja. Om vi kollar mittfältet så är det ju Tobias Sana som ligger runt 11%. Också rimligt tycker jag.
Ja, det tycker jag.
Annars är det väldigt låga procent, under 5%. Så vad kan man kalla de som är under 5%? Differentials, eller om Wahlström får bestämma så är det sticka ut gubbe.
Ja, ja. Jo, men det kan man väl säga.
Wahlström.
Wahlström.
Ja, okej.
Okay. men vad mer? Oskar Willemsson och Marcus Berg. Mm. De har ju samlat på sig lite procent där och jag tror vi pratade om det förut någon gång, så att Willemsson för 6 miljoner eller Berg för 11.
Ja, alltså, det är stor skillnad.
Ja.
Och det är inga fasta emellan dem där heller.
Nej, inte vad vi vet i alla fall.
Nej, det är inte omöjligt. Jag vet inte om Berg har tagit mycket straffar genom sina år. Men... Alltså, Sanna har inte varit superhet alltså, på straffpunkten.
Nej, alltså, nej, det finns väl chans att någon annan kan ta också. Ja, nej, men jag tycker det är ganska, ganska rimligt att de ligger strax under 10%. Inget jättekonstigt.
Nej.
Ja, nej, sen, den som sticker ut allra mest i så, låga procent, det är ju Norlin då, som 0,1% på mittfältet. Och det är ju faktiskt inte otänkbart att han skulle kunna få speltid. Men det är ju totalt ointressant ändå så, för mig. Det är för mycket pengar för stor risk. Så.
Håller med. Om vi kikar lite på deras schema då, offensivt och defensivt, och ja, men de inleder ju på pappret väldigt trevligt med Värnamo hemma, och sen så är det ju Helsingborg.
Mm.
Och borta då. Men sen tuffar det till sig lite. Derby borta mot Häcken, och sen är Djurgården Malmö på det.
Mm.
Så att, ja. Det kan ju vara farligt att sätta sig för tung på Göteborg.
Ja, verkligen. För mig är det för kortsiktigt.
Mm.
Vi vet ju inte ens hur Värnamo kommer, hur mycket de... Ja, de kanske gör det jävligt svårt för Göteborg. Det vet vi inte.
Nej.
Helsingborg borta behöver inte heller vara jätteenkelt, även fast vi... Ja, man tror ju kanske inte jättemycket på Helsingborg, men det är inte någon match som går att bara köra över dem på. Det tror jag inte.
Nej.
Så att jag... Ja, nej, jag gillar inte riktigt schemat. Och jag förstår inte riktigt hur man ska säga att man har... Det är ganska många som har Willemsson.
Mm.
Hur tänker man där kring omgång 3? När schemat blir tuffare.
Om man ska förbänka honom då, eller?
Ja, ja, men det är det jag lite undrar så här. Är Willemsson en startspelare eller bänkspelare i folks lag?
Mm.
För 6 miljoner.
Mm.
Jag skulle inte vilja starta honom i någon av de här matcherna egentligen.
Nej.
Eller?
Nej.
Känner
nej.
Du annorlunda?
Nej, men jag förstår. 3-5 där så blir det ju... Speciellt inte 4 och 5 skulle man inte vilja spela i. Men man kan ju... Alltså det, man dör ju inte av en 6,0 på bänken. Men det är lite tråkigt.
Nej, men jag planerar inte att ha någon så dyr på bänken.
Nej. Mm, det blir lite mycket värde kanske.
Jag tycker det finns bättre... Ja, man kan liksom vrida lite på det så att man har... Ja, men... Ja, nej, men då antar jag... Jag vet inte, är han den andra anfallaren då i truppen? Eller blir han som en tredje anfallare?
Mm.
Ja.
Ja. Om man kollar defensivt då, så tycker jag att det kanske är lite trevligare på något sätt. Jag går ju på målvaktsduon och hoppas.
Ja, precis.
Värnamo hemma och Helsingborg är hyfsat trevliga där. Häcken, ja, jag vet inte. Det känns som derbyn lever ju sitt egna liv. Brukar oftast bli målsnåla, tänker jag. Djurgården hemma gick det ju bra mot senast för sig. Det höll de nollan senast, men det kan man ju inte lita på att det går nu.
Nej, precis.
Och Malmö borta är bara blunda och köra ut mitt i vägen. Det är, det är bara, man tar det man tar. Men
jag är inte såld på det här schemat, men inte katastrof.
Nej.
Sen får man tänka där när man ska spela sina chip. Om man ska spela lånelaget till exempel, då kommer vi byta ut. Då kommer man inte ha Göteborgs målvakt oavsett.
Nej.
Ja, och det finns inte så mycket annat. Man blockar inte så mycket. Just nu känner jag om man har två. Som du då, till exempel, två målvakter från Göteborg.
Mm. Ja, nej, men jag satsar på dem, tror jag.
Mm.
Och jag tycker vi lämnar Göteborg där, om inte du har någonting att fylla i.
Nej, det räcker.
Nej, det räcker. Då kliver vi in på IFK Norrköping. Och de spelar, de har skiftat lite i sin formation. De spelar mycket 3-4-3-variant förra året. Mm. Norling, men de har även spelat med två forward i år. Då har Lima och Nyman spelat. Så vi får se vad de hittar på. Hörnor är det ju Levi som brukar ta. Men Skulason har även varit där när Levi inte varit på plan.
Ja.
Dela något, we don't know.
Jag har inte sett att de har delat någonting när båda varit på planen.
Nej, det är samma fot också. Så det blir liksom ingen fördel beroende på vilken sida det kommer ifrån. Så att...
Men det är bara vad jag har sett. Det är kanske... Ja, någonting kanske har hänt någon gång. Men jag skulle räkna med Levi.
Mm. Vi utgår ifrån att Nyman är på straffarna.
Yep.
Levi var ju det förra året. Och det är ni ju inte längre efter den där horribla... vad nu försökte med omgång 30 senast.
Ja.
Passen. Svider alltså fortfarande.
Ja, men vilket jäkla sätt att avsluta en säsong på.
Ja, fruktansvärt.
Kaptensbinden där.
Ja, 10 poäng hade diffen. Ja.
Ja, det svider.
Ja, det gör det.
Oförlåtligt.
Ja, kanske. Poängspelare då, Nyman såklart.
Mm.
Känns som hyfsad garanti på målskytt om han får spela vecka in och vecka ut. Det är skadorna däremot. Och Levi som är stabil när det gäller poäng också.
Japp, sen tror jag det blir ganska utspritt på de andra.
Ja.
Skulle jag känna, alltså, alltså wingbacks kan säkert få en del poäng här och där.
Mm.
Ortmark, Abdullah Razak, Skulason, lite enstaka mål och assist.
Mm.
Ja.
Yes.
En stark poäng du och där i Nyman och Levi i alla fall.
Om vi kikar på lite bonusspelare då. Här har vi de har ju lite av ett bonusmonster som de har plockat in här i Ekpolo.
Mm. Det
41 bonus. Alltså 2020 och 34 förra året.
Mm.
Och så att där har man ett ganska bra bonusgolv om man säger så.
Ja. Absolut.
Absolut.
Det, alltså, det enda som man kan tala emot, eller jag vet inte, det är ju att det är en lite annorlunda position och ett annat lag som man spelar i.
Mm.
Det spelar han ju högerback i trebackslinje då.
Mm.
Så att det är inte alls säkert att det motsvarar vad man får som en högerback i fyrbackslinje i Häcken.
Nej, nej.
Men han har ju alla möjligheter rent fysiskt och hans liksom attribut. Det, där finns det fortfarande bra möjligheter.
Ja, och sen andra bonusspelare, eller som var skickliga på bonus förra året, var Abdul Razak och defensivt framförallt. Och sen har du då Jonathan Levi då på offensivt framförallt.
Ja, verkligen.
Väldigt stabil där i slutet på offensiva bonus.
Mm.
Så det är av intresse att kika på. Lite osäkerheter i deras elva, vilka som ska spela nu. Nu kom ju Dagerstål in, vilket skapar lite osäkerhet för Agardius säkert.
Mm.
Om han ska få start.
Mm. Nu är han skadad, har jag förstått. Så att, nej, det blir nog en backlinje på. Med Dagerstål, Ekpolo och Wahlqvist, det tror jag.
Mm. Vi gissar att det blir debit och vänster wing och aid höger wing. Sen är det lite jobbigt där centralt vilka som ska spela i, alltså de har ju två inne mittfältare oftast. Eventuellt då kan spela tre, men om det då ska vara Abdul Razak och Ortmark, eller ska Skulason in där också?
Ja.
Skulason fick ju faktiskt spela out of position här. Fick spela upp i front trean vad jag har förstått.
Ja, eller strax bak. Om, alltså om de spelade två, om Levi och Nyman spelade lite mer. Så var Skulason lite strax bakom kanske. Men det är väl de tre främst.
Mm.
Abdul Razak, Ortmark och Skulason som slåss om kanske en central mittfältsplats.
Mm.
Sen så finns det ju lite annat, några andra spelare där som man inte, ja, de kan hoppa in lite varstans, alltså Mike Sema till exempel. Kaseni också.
Ja, men det är sådana spelare, Lima också för den delen, är alldeles för osäkra.
Ja,
jag tror ju lite på Markovic på sikt, men som sagt, han måste ju vara en säker startspelare för att det ska vara aktuellt.
Ja, man måste hitta en position där han kan spela också. Det måste vara det måste ha det systemet där han passar in kanske.
Mm.
Men det kommer man säkert göra tidsnog.
Och sen spelare som Rasklund, Telo, Binacco är inte intressanta heller.
Nej, borde ju inte vara det. Alltså Rask har ju fått spela en del på försäsongen, men nu har ju Dagerstål kommit in och det stärker inte hans chanser.
Nej.
Marco Lund som ju var, nej men han var väl inne i ganska en del lag förra året.
Mm.
Har ju helt förpassats ut ur, han finns ju inte längre där.
Nej.
Som ett alternativ verkar som. Nej. Så strunta i dem helt enkelt.
Mm. Vi kikar in lite på deras procent då. Valda Oskar Jansson, målvakten, 12%. Ja, rimligt ändå. Får se vad man hittar på bänksidan. De släppte ju in ganska mycket mål, eller om man säger så här, inte så många nollor blev det.
Nej,
för Norrköping förra året. Men de har ju en helt ny backlinje nu. Alltså en helt ny. Det är hur många spelare de inte plockar in. Som liksom Paul och De Brito, Aid.
Ja, det är Wahlqvist som är
that's it.
Konstanten. Mm.
Ja, precis. Så att,
Dagerstål, där kan man ju liksom ändå räkna med. Han är ju Norrköping. Han är ju han är en del av det man tänker sig i Norrköpings backlinje. Mm. Men han var ju inte med.
Nej.
Så att, eller ja, han spelade, ja. Det var ju 2020, så det är inte länge sedan.
Nej.
Men ett år missade han.
Mm. Kikar vi ner på backlinjen så är det faktiskt Wahlqvist som ligger uppe på 19%.
Mm.
Och jag tycker det är för mycket alltså.
Ja,
vad känner du?
Jo, men det är alldeles för mycket.
Jag vet att många tänker nog att ja, men han är billigare än de, alltså Ekpolo och De Brito, därför går man på honom. Men du gjorde ju exempelvis den här kollen med defensiva bonussystemet.
Mm.
Där tappade ju han en hel del i det nya systemet. För han var ju skicklig på att hamna på de här 6+6 hela tiden. Ah. Så hade gett han en bonus istället för 2.
Mm. Han tappade 3 poäng.
Ja, 3 poäng. Okej, okay, det var inte jättemycket.
27 men... till 24.
Ja. Så att,
Nej, men jag gillar inte det alternativet alls. Jag tycker att det är...
Ja, han får ju en ny position i år också.
Mm.
Vad jag förstått. Han ska spela centralt. Det här kan ju dock för sig gynna hans defensiva bonus. Det lilla mönstret jag har sett. Att de brukar vara ganska skickliga centrala mittfältare.
Mittbackar menar
du? Ja, mittbackar. Mm. Och om folk har sett något annorlunda så synar mig. Jag tänker ju på spelare som Moros och Envadik och sånt som hade bra bonus också. Spelar ofta centralt. Han hade ju ganska många returns förra året. Alltså 3+6.
Ja.
Svårt att se en matcha det.
Det är otroligt. Faktiskt. Mm. Alltså 3+6. Jag kan aldrig se att det händer igen.
Mm. Tyvärr.
Alltså han har ändå en liten sån näsa för att vara på rätt plats vid rätt tillfälle på hörnor och sånt. Så att jag blir inte förvånad om han gör något mål eller ett par mål. Men 6 assist har jag svårt att se.
Mm.
Det vore väldigt konstigt.
Jag skulle dock kunna se dem på gubben under i ägarskap här, alltså Ekpolo.
Mm.
På 8% nu. Han får ju komma upp på en del på fasta. Tror han gjorde en del mål förra året. Ja, det var 3 stycken.
Ja, han har gjort mål på försäsongen också.
Mm. Så att, det är inte omöjligt.
Nej, han är lite dyrare. Men det tycker jag är rätt också.
Mm. Och De Brito på 4%. Så att lite lätt valda av folk.
Mm. De Brito, jag vill bara säga. Det finns ju en höjd. Han har ju ett högt tak. Om man spelar wingback i Norrköping. Jag menar, nolla är ju inte utesluten och han är offensiv. Det kan bli nolla och poäng i samma match.
Mm.
Men vänta och se, skulle jag säga. Det är min tanke där i alla fall.
Och man får ju även tänka på han var ju faktiskt skaplig på bonus förra året.
Ja.
Så att, men han kommer ju tappa fasta förmodligen.
Det ser så ut, ja.
Mm. Ja, och då tappar ni en del av det offensiva.
Ja.
Även om han absolut är helt okej på defensiva bonus. Men vi får se hur det liksom funkar i Norrköping.
Ja.
Ja. Om vi ska kika lite på inne mittfältet, så finns det en spelare som verkligen sticker ut här som folk vill ha. Och det beror främst på vad då, Kenny?
Ja, dels att han har ett bra rykte. Alltså, folk tycker att han är jättebra, Abdulrazak. Mm. Men det spelar inte så stor roll egentligen. Alltså han kan vara en bra spelare men behöver inte vara bra fantasy-alternativ. Det vet vi ju sedan tidigare.
Ja.
Men sen, ja, det blir lite tjatigt där. Men han tar ju, kostar 5,5 och tog 109 poäng förra året.
Mm.
Det är den stora orsaken.
Ja, det är väl det folk ser. Att han...
Ja. Det måste ju vara det. Jag kan inte tänka mig något annat. Det är ju han och sen närmsta efter det är Bilal Hussein. Och han ligger ju på 16,4%, så det är också jättehögt.
Mm.
Så att, ja, det är väl liksom kampen, de två emellan 5,5 miljoner. Så.
Mm.
Jag hoppas på något sätt att, eller hoppas, det är en tävling, så att jag hoppas att alla gör fel val. där. Men samtidigt så, många kanske var lite lata så här i början och fyllde i sitt lag, tog den mest, ja, den som såg bäst ut då. Sen kanske de läser på lite mer och ja, kanske att hans procent kan sjunka. Men när de inser vad de håller på att göra.
Mm.
Men, ja. Nej, men det är inte det är långt ifrån ett dåligt val. Jag menar, han tar sina poäng. Och förlåt. Han skulle kunna ha en bra säsong. Det tror jag absolut. Och priset är rimligt. Så att, ja.
Om vi tittar på spelaren under här. Jakob Ortmark ligger på 6%. Det är väl rimligt. Alltså, Ortmark är ju lite lurig, för han var ju väldigt vass i inledningen förra säsongen.
Mm.
Och gjorde mål varannan match där. Och sen så tappade han ju ganska rejält. Och blev direkt ointressant. Men han är ganska högt pris i år. 6,5 för en innermittfältare. Som vi, vad vi känner till, inte tar några fasta.
Nej.
Tog inte jättemånga offensiva bonus förra året. 8 stycken endast. Och 16 defensiva bonus. På det får man också väga in. Han tog faktiskt 8 gula kort.
Så ja, att, det är... Ja, faktiskt. Mm.
Så att man får... jag vet att många har rekat honom som ett fynd för 6,5. Och det är lite svårt att köpa faktiskt.
Ja, jag med.
6,5 känns lite som en fallgrops prissättning överhuvudtaget liksom. Det är väldigt lurigt. Tashreeq Matthews och lite andra spelare som vi kommer in på sen. Annars ingen över 5% för över på mittfältet. Och sen är det då Nyman i anfallet på över 13%. Och det är väl absolut rimligt.
Ja, vid bättre scheman. Alltså om man har en rad bra matcher så tror jag vi kommer få se högre procent där.
Mm.
Så att ja, nu är det en på pappret bra match och sen är det tuffare. Så.
Mm.
Men jag kan vara lite intresserad av det, av Nyman framöver. Absolut.
Mm. Om vi ska kika lite på deras schema då.
Mm.
Så de har ju en fin inledande match hemma mot Varberg. Mm. Men efter det blir det inte roligt. Då är det två raka borta matcher då mot AIK Djurgården.
Ja.
Sen en match som kanske är offensiv synvinkel som kan vara okej. Okay. Hemma mot Häcken. Jag vet inte hur bra den är defensivt. Borta mot Kalmar är väl, ja, sådär. Ja. Så att deras schema känns ju sådär faktiskt inledningsmässigt. Match 2 och 3 vill du ju inte spela någon mid-price eller budgetspelare i överhuvudtaget liksom.
Nej. Alltså det är väl de här spelarna som är bonusstarka som man tänker. Om man har billiga sådana spelare så deras golv är ju bra även mot de starkare lagen. Om man tänker defensiva bonuspoäng i alla fall.
Mm.
Nu kanske det inte finns någon sån. Alltså Abdul Razak kanske, men alltså jag menar han kan säkert ta 3-4 poäng på en bra dag mot även tuffa lag. Så att, som en liten en sån spelare skulle man kunna spela där.
Ja, alltså har du premiumspelare måste du spela med oavsett. Alltså, ja. Jag har tänkt lite på Jonathan Levi där. Jag kan absolut ha fel, men jag för mig att han tog 4 poäng mot AIK borta senast utan return. Utan att då var det hans offensiva bonus som steg upp.
Ja.
Jag vet inte, han gör det mot Djurgården där också. Mm. Och det är en väldigt fin poängskörd ändå på en spelare utan return att få 4 liksom.
Ja.
Men ja, det är lurigt schema. Jag tycker att om man nu ännu nördig, om man planerar att spela LL, alltså lånelaget i sjuan, så är det jättetrevligt att sitta på Norrköpingsspelare som då har en jättefin match i omgång 6 och omgång 8 runt där.
Ja, det lockar lite. Det gör det.
Som liksom en bas, just för att man kommer inte ha så många fria byten efter. Många kommer spela lånelaget i sexan eller sjuan. Ja. Då har man inte så många fria byten. Och då kan det vara väldigt trevligt att kanske ha en Norrköping i din originaltrupp. De är även Helsingborg borta i sjuan. Så att de har bra... Du måste inte tänka på att du måste byta ut sådana spelare under den perioden. För där har ett fint schema.
Ja. Att, nej, men det är väldigt blandat schema det här. Jag tycker liksom inte att det är fel ändå. Säg att man skulle vilja... Man tror på Nyman. Man vet att han är en bra, pålitlig anfallare som gör mål. Han kan göra mål borta mot AIK och Djurgården också. Det ser jag inte som något större problem egentligen.
Mm.
Sannolikheten minskar, men han är fortfarande tillräckligt bra för att göra det. Han gjorde två mål mot Hammarby i cupen borta. Ja, nej men. Om man inte tittar allt för mycket på schemat och bara tänker på klass. Så är det rimligt ändå att man har någon där. Nyman eller Levi kanske.
Och Levi hade väl en assist också mot Hammarby. Så att
ja,
det går. Vi hoppar till nästa lag. Nu ska vi prata om Sirius.
Ja, här finns det mycket att fundera på.
Ja, de som alltid har väldigt roliga uppställningar när de lägger ut det själva på Twitter. Ibland med bandyplaner och ibland fotbollsplan i bakgrunden och vissa spelare utanför startelvan. Men de lägger upp att de antingen spelar någon 3-5-2-variant eller 3-4-2-1 eller
jag
vad skulle
du
landa i?
Ja, alltså jag kollade Transfermarkt, där brukar de liksom skriva in match för match vilken formation ett lag har använt. Och där var det fem olika formationer förra året.
Oj.
Så det är lite svårt att säga. Men i grunden så är det ju i alla fall alltså tre centrala backar. Två på kanterna som tar i stort sett hela kanterna.
Ja.
Det är ju din gubbe där, Shabani, bland annat. Sen är det lite oklart centralt och framåt hur många det blir på varje del. Men ja, vingar och centrala backar. Det är väl det konstanta. Och KK längst fram.
Ja, det är det man vet. Om man kikar på hörner då, allt intressant. Ortmark och Seidan tog ju förra året, nu är Ortmark inte kvar. Men då har han Olsson fått ta några. Men han är väldigt tveksam på start nu med både Paka och Rogic och alla de in.
Så att, ja, det finns konkurrens där. Vi kommer komma tillbaka till det såklart. Men det blir intressant att se nu. Idag är det ju genrep. Och Seidan missar genrepet. Han har en liten känning faktiskt. Som han fick från förra matchen mot Sundsvall. Så då kan man ju titta lite vilka tog fasta där i den matchen. När Seidan inte är med. Då kan man få en liten hint.
Sen får man ju tänka på att de här genrepen som spelas är lite speciella. Det är många spelare borta på landslagsuppehåll.
Ja.
Älverna brukar faktiskt inte se jättemycket ut som någon genrepselva. Folk Nej. Med den minsta lilla känning som kanske nu är Seidan till exempel kommer vilas för att de ska liksom kunna spela när de sätter igång. Men Seidan på fasta vet vi i alla fall, så får vi se om det blir någon mer. Som tar straffarna i KAK alternativt. Det här har de ju sagt bara i media, men vi har inte sett på planen, är att Shabani ska kunna vara på straffar också.
Ja.
KAK snodde ju en straff från honom förra året, sa de ju.
Ja. Jag tror att KAK har tagit någon på försäsongen, va?
Det stämmer, så att KAK ska nog lita på att ta straffarna, tyvärr. Mig som Shabani.
Ja, tills han missar i alla fall. Tycker jag borde vara lugnt. Ja.
Så han får gärna missa. Poängspelare som vi ser det. KAK, Seidan, Rogic har du fyllt i. Och Skulesofaj.
Ja, Rogic är lite mer så här vad han har gjort tidigare. För att han har ju varit en stark poängspelare. En gång i tiden. Och gjorde väl ändå... men han sticker upp lite grann ibland. Och gör sina grejer. Så, men det är inte någon jättehöjd där, skulle jag inte säga. Men han har en ganska offensiv, trevlig position i ett lag som ändå, ja, de skapar ju ganska mycket framåt. Så jag ville bara slänga med han där. Och Sylisefaj hade ju en bra kort period förra året i Sirius. Han gjorde 3+3 på 563 minuter. Det är väldigt starkt.
Ja, det är det.
Nu är han också lite småskadad, så får se om han är klar till premiären. Och sen finns det ju konkurrens. Det är ju tuff konkurrens där nu. Med några andra spelare.
Bonusspelare så hade vi en som stack ut ganska rejält förra året. Och det var ju Mathisen då.
Ja.
Som tog väldigt många defensiva bonus.
Japp.
Annars så var det ju också en spelare som är skadad. Envadike. Det är väldigt skicklig på att plocka det också.
Men... Ja, det kan man hålla koll på när han är tillbaka. Nu är han skadad. Yes. Och det är faktiskt också Mathisen. Han kommer missa premiären.
Jaså?
Ja,
det är klart.
Det är bekräftat från tränarhåll att tyvärr så är han borta. Oklart hur länge, men premiären missar han i alla fall.
Okej.
Så det får man tänka på. Han har några procent. Det är 6% just nu.
Och hur det påverkar deras defensiv?
Ja, nu har de ju täckning. De har ju varvat in en del backar. Mm. Eller de har liksom Dagrasa och Murbeck som är nya.
Mm.
Sen tidigare då Björkström. Ja, det är klart det är en försvagning. Han är en bra spelare.
Ja. Mattisen. Yes. Om vi ska kika på lite osäkerheter då. De har ju faktiskt lite osäker. Man vet inte riktigt vem ska stå i mål. Nu den inbitna Sirius-supporten kanske har stenkoll på det här. Vem som kommer ta första plats där. Men Vajo Mitov. Vem kommer ta den?
Ja. Mitov har ju varit skadad en längre period nu.
Mm.
Och jag har inte sett något definitivt något bra besked på när han ska vara tillbaka. Mm. Det verkar ju vara ganska nära i alla fall.
Mm.
Men jag undrar om det inte är, ja, om det blir Vajo kanske i början då.
Mm.
Är det jag skulle gissa på av det jag sett.
Mm. Ja, det är alltid jobbigt med målvakter som är lite fram och tillbaka vem som står. Du har ju skrivit här Wright mot Shabani också. Du är osäker på Shabanis speltid.
Ja, men det är i alla fall för att de spelar på samma position.
Mm.
Kevin Wright, ny förvärv som ju har spelat på vänsterkanten i Örebro.
Mm.
Det finns väl en tanke. Han skulle inte bara sitta på bänken, eller?
Nej.
Ja, men eller ska han ta över från Shabani när han sticker? Om han nu gör det.
Ja, Shabani sitter ju på utgående. Vad jag vet. Men Shabani har också 3 raka 90 i kuppen.
Ja.
Så att jag vet inte om de byter ut Bjarnason och så flyttar de kant på Shabani. För det har de gjort.
Ja, men det är också ett alternativ.
Mm. Ja. Så att, ja. Lite lurigt där. Annars Envadik är väl skadad. Roos, Olsson och Murbeck som sagt inte riktigt klara. De har ju även nya spelare Paka, men han känns ju kanske inte som att han är värvad för att sitta bänk, eller?
Nej, inte. Alltså, i den bästa av världar så vill hon nog spela någon.
Mm. Lite Sugita-typ kanske, tänker han i en sån roll.
Ja, just det. Sugita har vi inte ens nämnt här.
Nej.
Han finns ju faktiskt, han är ju kvar i truppen.
Mm.
Har ju spenderat de senaste veckorna i Spanien och kört någon specialträning, tror jag.
Mm.
Så han skulle vara tillbaka nu, så blev han sjuk. Ja, det är någonting att hålla koll på. Han kommer också öka konkurrensen om han blir spelklar på de här offensiva platserna.
Mm. De har nya anfallare i Jakob också, men det känns inte aktuellt att han ska få spela, komma in direkt.
Nej, alltså han är på lån från Assyriska. Ja. Så här omvänt lån. Alltså man lånar från en lägre division.
Ja, det känns skumt.
Men det kanske är, de kanske vill testa honom i sin egen miljö en stund och se hur han funkar.
Ja, det var ju så de gjorde med Sylle Sofai också till en början. De lånade väl honom från Falkenberg och det blev inte given start för det. Så att,
Nej. Nej, men Jakob han har en bra poängproduktion från Dimension 1 och Dimension 2 tror jag också innan dess. Och han är väldigt ung men har levererat mycket poäng trots sin ålder.
Mm. Utanför elvan kan vi nog räkna med att Karl Arsson och Karlsson Sjögrell och Alin är... Nu när vi ska in och syna procenten.
Ja.
För att där är faktiskt Alin den, han är väldigt vald av många. Han kostar ju 4,0 och är nästan vald av 19%.
Ja.
Alltså nästan var femte manager sitter på Alin här. Och jag vet inte om de tänker att han då ska spela eller om de bara vill ha en gubbe som kostar 4,0. De kanske har valt den 4,0 som har tagit mest poäng helt enkelt. Det kan ju vara han.
Ja, så är det. Och sen tror jag inte att det är många som målvaktsposten är väl liksom, det kanske är det sista man fixar.
Mm.
Jag tror att många har fullt upp och tänka på andra saker.
Mm.
Bara stoppat in han från början, lät han ligga kvar. Sen så kan man väl hoppas att några inser att han ska inte vara där. Så ja, vi ser det som en tillfällig procent då.
Mm.
Ja, men det är inget bra val.
Nej, och Inte jättemycket valde de andra målvakterna, Mito Nilsson eller Vaiho, förståeligt med tanke på situationen. Backlinjen är inte så många procent heller. Det är faktiskt Carl Larsson som ligger först där. Och det är en vask spelare gissar jag då att folk väljer. Det är väl nog samma process där, att han kanske har flest poäng av alla 4,0.
Ja, möjligt. Jo, men
med Bjarnason på höger wingback där så tror jag inte han får mycket speltid.
Nej, han kan ju spela kanske i trebackslinjen också.
Ja, det är sant. Kalle. Och sen är det Mathisen som är skadad då. 5,0. Så där kommer folk få byta. Annars var det inte så högt ägarskap. Jag var ju lite inne på Da Grazia där ett tag. Just för att han får spela den centrala mittbacksrollen. Vilket Omar Colley och både Envadike fick ju mycket bonuspoäng av det.
Ja, där är också lite känning.
Mm.
Så att inte säkert att han är redo, vi får se.
Om vi kikar på mittfältet då, så har vi Zeidan som ligger på 8,5% just nu. Och det är skapligt. Jag är själv, han är nästan given i mitt bygge just nu.
Ja, jag har också varit intresserad. Sen tycker jag inte om när det kommer upp såna här skadekänningar.
Nej.
Sent på försäsongen och han missar då genrepet. Mm. Det räknas vara in i träning nu på måndag igen. Förmodligen är det ingen fara, men det är ändå så här, det stör en. Jag vill inte ha den där.
Ja, jag förstår dig. Jag förstår dig. Annars är procenten väldigt låga på övriga mittfältare. Och sen har vi ju monstret då i anfallet, och det är ju Kouakou som ligger på 50%.
Ja.
Och det är förståeligt också med schemat och historiken och allting sånt. Så att jag förstår dem.
Ja.
Sitter du på Kouakou?
Ja, det gör jag faktiskt just nu.
Det gör du.
Men det är långt ifrån spikat, för att jag känner ändå så här, det finns en det blir ju sällan mer än ett mål. Det blir ju oftast inga bonuspoäng, eller nästan aldrig.
Nej.
Och jag tror inte att det blir så mycket mer av det i år heller. 7,5. Jag vet bara inte om det, om man kan, om jag vill ha en annan struktur på laget till exempel. Jag tror inte att man kommer, det är klart det är läskigt att vara utan KK när det är 50%, men lite som du resonerade där med Birmansvic. Att man kanske kan klara sig utan ändå. Det är kanske inte jättemånga kaptensbindlar på han.
Nej.
Lite sådana saker som gör att jag funderar i alla fall på. Jag undersöker möjligheten att inte ha någon, och det är ju, det är farligt, men jag måste i alla fall undersöka det, och så får vi se vad jag landar i.
Alltså jag förstår verkligen procenten här. Jag kan verkligen köpa den till på ett annat sätt än vad jag liksom kan köpa kanske Birmansevic, just för att han, ja men schemat är jättebra. Det går liksom inte att klaga på. Det är grymt.
Ja, fast
alltså han har presterat väldigt bra.
Ja.
Han är inte jättedyr heller, så att Du lägger inte väldigt mycket av banken på att ha han, så han är ett väldigt bra komplementspelare liksom, med stor risk att det kan bli mål.
Ja.
Och gjort det väldigt bra på försäsongen också, spottat in mål då. Så att jag förstår. Ja.
Vad är det, 9 mål tror jag på försäsongen. Så det är väldigt starkt. Men vi ska syna spelschemat lite snart i alla fall. Det finns en del att säga där.
Ja, okay.
Du sa att det var jättebra, eller vad sa du?
Ja, men jag tycker det är bra. Men du kan absolut.
Ja, vi tar det snart. Jag vill bara fylla i en sak på procenten där på mittfältarna innan vi går vidare. Och både Shabani och Bjarnason, om det nu är startspelare, är ju intressanta. De är väldigt billiga. Och offensiva hot. Ja, men jag bara tycker att det finns en liten lockelse där.
Ja, alltså Shabani har som sagt, det här är ju min gubbe, så jag har ju spanat in han ordentligt. Han har 90 minuter i de 3 cupmatcherna han spelade. Han spelade inte ens 2000 minuter förra året, och det var ju för han var bänkad stor del av första delen av säsongen, 7-8 matcherna. Sen fick han hoppa in. Och kollar vi bonussystemet, förändringarna där, hade han gynnats ganska rejält offensiva bonus och även i defensiva bonus. Han har
verkligen
dubblat sig i båda kategorierna.
Ja, 7 plus i offensiva.
Mm.
Och även bra.
3 plus i defensiv, alltså 10 bonus upp där hade han gått. Och sen, alltså han kostar 5,5, billig, 43 nyckelpass förra året. Det är bra. Det ligger han i nästan i toppen, jag tror att han ligger 11 totalt, kanske bland mittfältare där, när det gäller nyckelpass. Så att när man ligger bra till.
Ja, jag ska ta en extra titt på både Shabani och Bjarnason idag. De möter Brage i sista matchen inför.
Och som sagt, 7 returns ändå för en 5,5. Det kittlar lite faktiskt. Så han kan mycket väl vara i mitt bygge. Det är kontraktet där som är lite jobbigt, att det går ut, att man kan börja prioritera andra spelare för det.
Ja, fast det är ändå, alltså det går ut efter säsongen. Ska man redan nu hålla på att börja
krångla
med det? Det känns lite...
Det var ju samma sak med Joel Nilsson förra året.
Ja.
Så man gick lite i den fällan.
Liksom. Ja, nej, men det är väl i så fall framåt slutet av året. Om de inte har något att spela för så kanske de börjar tänka på det. Men är han tillräckligt bra så, nej, men då kör han ju.
Ja. Och om vi ska kika lite på deras schema då.
Ja.
De har alltså Sundsvall hemma, Värnamo borta, Helsingborg hemma. De inleder med de tre nykomlingarna helt enkelt. Och sen Mjällby borta, Hammarby hemma. Så att, och sen tuffare till sig efter det. Så trevligt spelschema inledningsvis, offensivt framförallt. Så att det blir ju Kouakou och vissa kommer även kanske sitta på sidan eller så. Så det känns ju, en Sirius offensivt känns ju väldigt rimligt att ha. Kouakou, jag förstår att 50% har han med det spelschemat. Helt enkelt.
Ja, jag förstår också. Jag har ju tittat lite historik och lite så här från förra året, hur de presterade i vissa typer av matcher. För att det vi ser här nu är att de har ju hemmamatcher mot lag som förväntas vara i botten.
Ja.
Kan man väl ändå säga, Sundsvall och Helsingborg. I omgång 1 och 3. Förra året så, när de mötte de här lite svagare lagen, så det blev liksom inga explosioner av mål. De gjorde 2 mål som mest. Alltså 2 mål mot Mjällby, 2 mål mot Degerfors, 2 mål mot Varberg hemma. 1 mot Halmstad, 1 mot Örebro. Så det är liksom inte så att, jag tror inte man ska räkna med att det här blir 3-0. Liksom.
Nej.
Men däremot, gör de mål så är det stor chans att det är Kouakou som gör det. Men,
ja.
Men man ska inte överskatta det här schemat ändå.
Nej, alltså det är som du säger, man kanske inte kan räkna med 3, men ändå att de gör 2 tycker jag ändå tyder på en styrka i 3 matcherna, så gör de 2 mål. Och det är som sagt, det här är inga premiumspelare. Det här är budget eller mid-price.
Ja, jo, men på det sättet är det bra. Det är det ju.
Ja, precis. Och då tycker jag att det här är absolut rimligt att gå på en sån spelare. Kanske 2 till och med. För att får du en träff på det så är det värt det.
Ja.
Verkligen.
Sen är det väl så att, alltså på försäsongen har de ju sett ganska farliga ut framåt. Stundtals. Mot Hammarby var det inte jättelyckat. Men några andra matcher har varit bra. Kalmar var inte heller jättebra. I och för sig. Borta där. Så lite osäkerhet där. Men i alla fall slutet på förra året så hade de ju, då öste de in mål. På sina sista 5 matcher så gjorde de ju 13 mål. Och då var motståndarna Malmö, Mjällby, Göteborg, Häcken och AIK. Så att om de lyckades få till någonting där på slutet som de tar med sig in här i år. Kanske, jag vet inte. Men ja, det var i alla fall en uppryckning målmässigt slutet av året förra året. Och det är ju, ja, det känns ju mer positivt än något negativt. Så.
Hur tänker du med så här gräs kontra konstgräs? Är skillnaden stor där? Eller?
De har ju de 2 första bortorna, matcherna är ju på gräs mot Värnamo och Mjällby. Nu gjorde de ju 3 mål borta mot Mjällby här i höstas. Så det kanske inte är något problem.
Nej.
I alla fall inte om man ska titta bakåt. Värnamo vet vi inte så mycket om egentligen. Men generellt så, de är inte så tokiga på gräs. De hade ju 8 matcher på gräs förra året. Tog 2 vinster, 3 oavgjorda, 3 förluster. Gjorde 10 mål, släppte in 17. Så att det är ingen katastrof.
Nej. De släpper in mycket mål på bortaplan. Det är Det känner jag inte riktigt in.
Jo, alltså backar. Ja. Jag skulle aldrig räkna med nolla.
Nej.
Egentligen. Det är inte därför man har dem.
Nej.
Jag känner att alltså, det är billiga bonuspoäng kanske. Eller bonus, något sånt.
Precis. Mm.
Nej, så att, men det blir intressant att följa Sirius och det kommer vara, ja, KK är ju den som sticker ut, såklart. Mm.
Ja, så är det. Vi kliver in i sista laget då. BK Häcken. Och de spelar i någon form av 4-3-3-formation.
Ja.
Med, är det en 6 och 2-8 nu som gäller?
Måste ja, mer åt det hållet. Jag tror inte att det är någon 10 i alla fall.
Nej. De avslutade ju lite så förra året.
Mm.
Och Berggren får skuffa fram där lite kanske.
Ja, kanske lite mer offensiv.
Mm.
Men jag tycker de växlar ganska mycket. I alla fall när jag sett dem spela med Rygaard och Friberg och Berggren. Mm. Alltså att det är inte helt fasta positioner så sett.
Nej. Om vi kika lite på hörnor och så. Så är Rygaard, verkar vara den som tar dem. Kostar 7,0 just nu.
Ja, ja det verkar så. Sen får vi se om han är en given startspelare. Det finns ju konkurrens.
Jaså?
Ja, det tycker jag väl. Alltså Samuel Gustafsson är en bra spelare som man nog vill spela förr eller senare. Sen vet jag inte om det är... Ja. Nej, men han kanske... Det är fullt rimligt att Rygaard är en startspelare. Men jag bara säger att det... Man ska inte, vi vet ju inte än riktigt. Det här är hans första år i Allsvenskan. Han, ja, ska inte bara ta sånt för givet. Alltså man hänger upp sig på hans fasta situationer och sen så visar det sig att han inte är så nailed som man tror.
Ja, då mår jag dåligt om det är så.
Ja, men jag vet inte. Tidiga byten, det kanske...
Ja, det är det finns bra allt noterat. Det är riktigt bra noterat. Det har jag faktiskt inte sett. Mm. Det är helt rätt i. Det här ser inte alls bra ut. Ut minut 70 och 66 och 69.
Mm.
Jäklar. Okej, ja, nu svängde det. Nu blir det göra om bygget här under dagen.
Ja, men det är lite som Tobias Hines förra året.
Mm.
Alltså, nu säger inte jag att det är inte samma spelare på något sätt. Så. Men situationen är lite snarlik, känner jag.
Mm.
Man vet inte riktigt vad man får än.
Men tror du att Hudsik kan vara med och utmana om fasta?
Kanske. Det var väl så att han tog en del fasta i någon träningsmatch här. Han har inte spelat så jättemycket.
Mm.
Men det får man väl också hålla ögonen öppna för.
Mm.
Se hur det fördelas. För ja. Det är ju intressant. Alltså är Hudsik på fasta till exempel?
Mm.
Då kan man nog hitta dit någon gång.
Ja, blir det lite vänta och se för mig nu.
Ja, ja, så är det ju. Så är det.
Om man straffar då är det Jeremejeff, men han har ju det har inte spelat så mycket på försäsongen för han.
Nej, det ser skada. Inte jättebra ut.
Nej. Mm. Annars har ju Leo Bengt som fått tagit. Och Traore fick ju ta också innan han gick sönder. Rygaard har också tagit straff, men han missar den.
Mm.
Och då var många av de här andra straffskyttarna inte på plan. Så att, han stärkte inte sina chanser där. Om du kikar på poängspelare då har du skrivit Jeremie Bengtsson och även Rygaard. Du
tror ja, men jag skrev det just för att ta han alla fasta.
Mm.
Är det ju bra chanser för poäng hela tiden.
Mm.
De har ju Hammar till exempel som är ganska stark på huvudet.
Ja, det har de.
Ja, nej men så att jag ville ha med honom där ifall att det kan absolut bli en del poäng på Rygaard, det tror jag.
Mm.
Inte givet på något sätt, men möjligt.
Mm.
Och Bengtsson ger mig, ja det känns väl rimligt, eller?
Ja, jo, absolut. Bonusspelare då, tror vi på Rygaard också om man då tar dem fasta. Och annars, ja,
frågetecken för defensiva poäng där. Det har jag inte någon som helst aning om.
Nej, får vi se om han blir en Mange eller en...
Ja, precis. Ja.
Eller inte, om han kan vinna en del boll. Annars har Johan Hammar också, när han väl spelar sina 90, är absolut stark där.
Ja, verkligen.
Man får se upp med korten bara. 5 gula och 2 röda förra året. Så att,
ja, det är inte bra.
Nej, där kan det gå så att där får man, går man back det han är stark liksom.
Ja. Jag tycker inte att han är inte någon ful spelare eller någon spelare med temperament eller sådär. Så det är inte någon, jag vet inte vad som hände faktiskt.
Mm. Vill du veta något sjukt som jag märkte av här precis nu när jag kollade statsen här?
Ja, kör. Sure.
Johan Hammar har fler nyckelpass än KK.
Ja, där. Ja, det är väl alla såna här hörnor som du inte gillar.
Ja, just det.
Höga hörnor som han bara ska få sin skalle på och så nickar ner till någon annan som gör något.
Precis.
Sen har han ju faktiskt, han kan ju gå upp som anfallare när det ska forceras och så också.
Mm.
Alltså han är liksom den.
Mm.
Lite så här som Björn Paulsen har varit också förut.
Ja. Men det säger bara hur bonussvag han är.
Ja, det säger... liksom
en mittback som har 1000 minuter mindre har fler nyckelpass än vad han har.
Ja, det säger mer om KK än Hammar faktiskt. Ja.
Det är sjukt. Alltså. Mm. Och då har han 11 nyckelpass, Johan Hammar. Jag tror KK hade 9. Ja, den är brutal alltså. Herregud. Mm. Vad var vi? Bonusstarka spelare.
Ja,
yes.
Ja, alltså förutom Hammar och Rygaard så, ja, jag vet inte. Det är ingen som sticker ut jättemycket, tycker jag.
Nej. Var Lund bra? Nja. Kanske inte. Nej, jag tror inte heller att, jag vet inte hur Berggren såg ut rent bonusmässigt förra året. 17 defensiva.
Okej, okay. Han kan nog göra helt okej. Okay. Mm. Lite nyckelpass, framförallt från sin mittfältsposition också.
Mm.
Så det är inget dålig bonusspelare sådär. Sen är det så här generellt med alla nya spelare som vi inte har sett i Allsvenskan förut.
Mm.
De kan man inte räkna bort. Jag menar att Hovland, mittbacken, kanske är jättebra bonusspelare. Bryter jättemycket och rensar och sånt.
Mm.
Så det får man ju se lite senare. Samma med Tebo. Skulle kunna vara, det beror lite på vem, om han spelar eller inte såklart. Men. Totland på högerbacken kanske hittar in en massa bra nyckelpass.
Mm.
Så, nej, man får kika, det är mycket nytt här.
Mm. Ja, och mycket osäkert. Lund Hodzik, vem startar som vänsterback? Hammar Tebo, vem tar mittbacksplatsen? Mm. Gustafsson, han nya spelaren Sadik, fick ju spela anfallare någon match här.
Ja.
Plocka in en spelare, Larsen, va?
Ja, norsk från ryska ligan.
Ja.
Och... jag tror han hade 8+3 i norska elitserien året innan.
Mm. Skapligt.
Inte stokigt.
Nej. Och se, han är inne i spelet, Larsen. Ja, 6,5.
Ja, det är bara att vänta och se vad det blir där.
Ja. Utanför elvan är Romeo, Karlsson, Falsetas, Tominen och Fridriksson.
Ja, det var de som jag kände i alla fall var värda att nämna. Sen finns det ju, de har en ganska stor trupp i spelet då.
Mm. Ja.
Vi har inte nämnt Uddenäs.
Nej.
Men han är väl liksom, han är också så här på gränsen till startplats, antar jag.
Alltså, han startade i alla matcher i Svenska Cupen.
Mm.
Och, alltså, det är lite Ockels Ondrejka, eller i alla fall, jag vet, Ondrejka blev ju tidigt utbytt i matcherna också. Men han har alla, det är 30%, eller ja, det är 70% som inte har han. Men väldigt många har Ondrejka och för många ett givet val på 7,0. Men Uddenäs har ju gjort en del mål också i träningsmatcher och i Svenska Cupen. Det är liksom, ja, sen är en match mot Ytterhogdals 13-0, men...
jo.
Alltså, det är, sen med Larsen in, självklart, det skapar ännu mer huvudbry. Ondrejka ser man ändå får starta alla matcher.
Så. Mm. Ja, jag hör vad du säger, men nu jämför vi ändå Häcken mot Elfsborg också.
Mm.
Och det här Häcken, jag vet inte riktigt vart vi... ja, men det är så mycket nytt, jag tycker inte att det är... det känns för osäkert. Och schemat är ju till fördel för Elfsborg, om man skulle jämföra på så sätt också.
Mm. Ja. Ja, jo, visst.
Men på sikt, ja, men det kan ju, alltså Uddenäs kan absolut vara en poängspelare i det här laget. Så han skulle vi kunna sätta upp som poängspelare. Potentiell poängspelare.
Mm.
Men först ska det krävs starter först.
Mm.
Och inte bli utbytt allt för tidigt. Sådana saker. Så.
Mm. Ja, men även om Häcken kom lite längre ner i tabellen får man tänka på att de gjorde en hel del mål. Så, och det är det fantasy går ut på.
Jo.
Så att man får hålla utkik på det också. Ja. Även om de ligger 10 eller var de ligger. Och kan, jag tror att de matchade AIK runt där lika många mål. Så att får väga in det också. Ska syna procenten lite då.
Japp.
I Häcken. Se vad vi har här. Det är inte mycket valt alls i målvaktsfronten. Däremot är Hudzik vald av väldigt många. Och det är
den enda.
Ja,
den enda som är över 5%.
Ja, 23% på Hudzik. Och ja, det är som sagt tveksamt där om med startplatsen.
Ja.
Tveksamt om fasta.
Yep.
Tveksamt defensiv. Så att, jag kan inte backa den här procenten alls. Han är absolut inget alternativ hos mig.
Nej.
Man får tänka också att prissättningen att han kostar 6,0 var ju mycket, alltså han fick ju väldigt mycket totalpoäng för att han spelade i Mjällby som liksom höll så många nollor, så man får liksom väga in det.
Ja, alltså 14 nollor fick han poäng för förra året.
Så att liksom från, han har gått från en jättestabil defensiv till en inte så stabil, och han tappar förmodligen en del fasta som man hade i Mjällby också. Mm. Och var ju ingen vidare bonusspelare faktiskt defensivt. Eller ja, duglig. Men jag tror det nya systemet inte kommer ge någon.
Ja, vi får se.
Mm. Annars, mittfältet är inte mycket valt alls. Då alla är under 5% faktiskt. Det är Bengtsson som flest har valt av 7,5. Mm. Rygaard är lite några inne på.
Jag tycker faktiskt att sticka in den mittfältet. Ja, men Gustav Berggren är ju 5,5. Det kan bli ganska bra. Mm. Alltså nu är det svårt att, jag vet inte hur man ska ta budget. Alltså hur man ska strukturera sin mittfält. Vill man ha 4,5, då kanske man inte ska ha en 5,5 överhuvudtaget. Jag vet inte.
Nej.
Men jag tror ändå att Gustav Berggren har en ganska bra möjlighet till poäng. Mm. Och kan vara hyfsat prisvärd. Men jag tycker ändå att det är en svårt prisnivå för mig.
Jag köper det. Jeremejeff, 4% forward. Och den är lurig. Så det, jag tycker den procenten är helt rimlig faktiskt.
Ja, men jag vet inte om jag tycker det. Alltså det finns så mycket andra alternativ som jag hellre hade haft från start. Just med tanke på att Jeremejeff inte har spelat nästan ingenting. Så det är en väldigt stor chansning.
Mm.
Varför ska man göra så? Känner jag.
Ja, men någon måste ju välja de spelarna också. Är det så att det visar sig att han startar och antar straffar och spelar mot AIK sen, så om vi ändå ska in och syna schemat. Jag tycker inte att deras schema är jättedåligt.
Nej, det är det inte.
Jag tycker faktiskt att det, efter AIK-matchen ser det faktiskt riktigt bra ut. Och vad jag för mig så hemma mot AIK brukar inte gå jättedåligt. Jag tror att de vann där förra året. 2-1 tror jag. Så att...
ja, jag är dålig på så här resultat från föregående år, så jag bara litar på att det du säger stämmer, men
ja, precis.
Jag hoppas det.
Ja, du hoppas det.
Jag kan liksom inte säga så här, varje gång du säger ett resultat så kan jag inte bara så här, är du säker på det? Nej.
Ja,
jag litar på det.
Ja, okej. Okay. Får vi se om du gör rätt eller fel. Helt enkelt.
Ja, men jag tycker också att schemat är lite, det finns det är helt okej. Inte så tokigt.
Ja, okej då. Här, Häcken, AIK. Vad blir det? Enligt Flashscore så vann de med 2-1.
Okej.
Okay. Så att jag får lite på dem. Vålemark, dubbel return på det.
Ja. Ja, bra. Då vet vi. Det är konstigt hur mycket det kan skilja på ett år. Häcken, de var ju ganska... Det var ju ganska stort intresse där inför förra säsongen.
Mm.
Tidigt.
Ja.
Mm.
Nej, men alltså, om vi ska prata deras schema då. Alltså, jag tycker ju schemat är ganska intressant. Som sagt, AIK-matchen. Jag vet man inte vad det blir av. AIK var ju framförallt duktiga på att hålla nollan på hemmaplan.
Mm.
Om jag kommer ihåg rätt. Inte alls lika starka borta. Så att, ja... Det är inte alls dumt att de kan göra mål där. Och sen blir det Degerfors. Det Jag tror för mig att det gick hemskt i deras bortamatch mot Degerfors förra året.
Ja, men där ska vi tänka till lite nu. För att de har ju något problem där på Stora Valla.
Jaså?
Jag är inte säker på om de kommer spela hemma. Alltså på gräset.
Mm-hmm.
Ja, det får man kolla upp. Det får bli en hemläxa för de som är intresserade. Men det var någonting med... De skulle göra om en massa grejer.
Jaså?
Ja, okej. Okay. Och det var... lysning eller... Ah, skitsamma. Kolla det. För det är inte säkert att det blir en gräsmatch i bortamatchen mot Degerfors.
Mm. Sen är det Göteborgs derbyt då. Hemma. Det är en fördel i alla fall, men absolut, det kan vara tufft. Norrköping, som inte var så stabila defensivt förra året. Så att rent offensivt schema tycker jag att det kan vara helt okej att ha Häcken. Och sen är det Helsingborg och Varberg efter det.
Ja.
Så att, och samma grej här med, eller ja, här är ju hyfsat då, så, egentligen med om man skulle spela LL eller alltså sina chip i omgång 6-7 så har de ganska bra matcher där, Häcken.
Mm.
Så, alltså det är Varberg, Värnamo och Kalmar hemma, viktigt att det är hemma.
Mm.
Så att de har ganska bra matcher runt den perioden liksom. Då man kanske vill lägga transfer på annat.
Ja.
Så att ändå lite okej schema tycker jag Häcken har, men det är osäkerhet och framförallt det kommer som jag bara kom på nu, deras tränare är ju direkt fantasyfientlig med sådana här byten i 5:55 så att okay. Det kan man ju även se i Svenska Cupen att det var ganska tidiga byten så att,
Jag sitter och stirrar på det här schemat. Eller det är egentligen inte så mycket schemat i sig, utan det är mer bara Häcken och deras spelare. Att jag känner inte att det finns, det lockar inte tillräckligt mycket helheten. Jag får inte upp det. Priser.
Okej.
Ja. Nej, men alltså kombinationen av priser, deras spelare, deras schema. Det är liksom, det är bara inte tillräckligt bra för att jag ska ens vara i närheten av att vara intresserad just nu. Sen kanske jag känner helt annorlunda efter omgång 1 och de har spelat AIK med 3-0. Det tror jag inte på. Men det är bara min känsla just nu att det finns så mycket andra roliga alternativ.
Mm.
Och planen är liksom, min plan är i alla fall lite mer lagd kring vissa andra lag. Så att jag tycker inte att det finns, jag kan inte tänka mig att de skulle lyckas få över mig till deras sida just nu, Häcken.
Nej, all right. Jag hör det du säger.
Mm.
Jag hör det du säger.
Och uppenbarligen så är det inte så många andra heller som tänker att de är ett alternativ.
Nej, det är Hudsik där i försvaret som många tror på.
Ja. Jag skulle vilja se hur många av de 22,7% som har han som är till exempel någon utav, jag tror kanske inte att det är många från maraton tabellens topp 100 som sitter på en Hudsik just nu.
Nej, det tror jag.
Om man ska dra någon sån jämförelse, jag tror att det är en annan typ av managers som har han.
Ja. Nej, men det tror jag också. Men då Kenny, då är vi färdiga med denna lagspecial. Hoppas att det har varit givande för er som har lyssnat.
Det hoppas vi alltid.
Och så hörs vi inom kort, för vi har 2 lagspecialavsnitt som ska ut igen.
Ja,
stämmer. Eller också. Ja. Bra.
Tack för idag.
Tack för idag.
Hej.
Ha det. Hej.